I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, men då är det äntligen dags för dela en flaska igen. Den här gången har jag Björnstjärne Antonsson. Många kanske känner honom som champagneexpert, Rickard Jolins wingman, men han är mer än så. Han är en enastående sommelier som varit med väldigt, väldigt länge och mycket att berätta. Och framförallt alla ni som älskar champagne, här har ni avsnittet. En fullspäckad intervju som faktiskt spelades in här i studion i somras. Varsågoda.
Hans Björnstjärne Henri Louis Antonsson. Där fick du.
Vackert.
Ja.
Men Henri och vad var det mer?
Henri Louis. Jag är född katolik, född i Belgien. Min mamma är från Belgien. Och där ska man ju alltid ha gudföräldrar eller faddrar. Och då var det en Louisa som då är min ingifte italienska farbrors syster. Oj, där kom den. Jag mötte Lassie nästan. Och så Henri är ifrån en Henri, helt enkelt också en släkting. Och pappa var väldigt historieintresserad. Där kommer det här konstiga Björnstjärnen då. Han hittade ett spår ifrån Norge när vår familj en gång i tiden då bodde i gränslandet då, under unionen. Så de som var lite för svenska blev sparkade åt svenska hållet och de som var lite för mycket norsk tidigare hamnade på norska sidan. Så det var inte ett namn som var sådär jätteskoj under uppväxten när man dolde den här. Och sen då vet mönstringspapper och ansökan till högskola och allt sånt här, då dyker det där upp igen. Så att i en smal bransch är det ju rätt okej. Jag har ju förlikat mig med namnet efterhand. Och när till och med en obskyr liten vinproducent på Sicilien till och med kan uttala namn och vet vem man är, då tror jag att det är ganska bra. Förutsatt att man sköter sig förstås.
Ja, det är bra. Jag är Tumble, kommer ju liksom från ett DJ-smeknamn, Alf Tumble på engelska. Aha. Men det blev försvenskat av så här, Sveriges Radio P3, Alf Tumble. Det finns ingen som heter Tumble, det är inget namn alls. Mm. Jag var tvungen att lägga till det i mitt pass som mellannamn.
Right.
För jag kunde inte lägga till det som efternamn för att det var varumärkesregistrerat i typ hela världen av så här, tvättmaskinsföretag. Do not tumble dry.
Ja.
Men det är bra att ha ett namn som folk känner igen.
Ja, men verkligen.
Men du, vad har du för smeknamn?
Älskling. Ja, men så ofta.
Det är ofta.
Björne är väl det vanligaste. Ja. Annars hade man ju uppvuxen på 70-talet där alla kompisar hade ju. Man kan ju nästan känna av när folk är födda, var de kommer ifrån, vad det är för typ av smeknamn så där. För det går ju liksom lite relaterat mode även i namn så där.
Var är du uppväxt någonstans?
Född då i Belgien, flyttade tidigt tillbaka till Sverige med mina föräldrar. Jag var 2-3 års åldern, uppvuxen på västkusten, kan man inte tro med dialekten. Jag är uppvuxen i Lysekil, bott i Stenungsund. Så skilde sig föräldrarna på 70-talet och då blev det ett år på varje kust, så att det blev Stockholm. Sen tillbaka till Stenungsund. Uppvuxen somrarna i Göteborgs norra skärgård. Hos mina farföräldrar. Och bott i Falun, Västerås, tillbaka till Stockholm, bott i Bryssel. Så att det, ja, man knuffar runt. Men Stockholm är liksom hemmaplan.
Ja. Var i Stockholm?
Söder om stan, i Tumba. Lite roligt, jag och världsmästaren Andreas Larsson kommer, vi uppvuxna ungefär 1,5 kilometer ifrån varann. Nu är han 4 år yngre och när man var växt upp var ju 4 år ganska stor skillnad. Han är född samma år som min bror. Men vi brukar skämtsamt säga sådär att är man en fattig kille från Tumba så har man 2 val i livet. Antingen blir man bandit eller så blir man sommelier. Och slutkontentan är ju densamma, att vi lurar folk på stålar. Sommeliens väg är bara aningen elegantare.
När visste du att du skulle bli sommelier?
Oj. Det någonstans så det började med en relation som sprack. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag höll på med friidrott på riktigt seriös nivå i väldigt många år. Och det var en sån stor del av mitt liv och min identitet. Och båda mina knän gick sönder under en kort period. Jag hade aldrig haft en skada egentligen. Väldigt förskonad från det. Så sprack båda knäna. Och jag rehabtränade i nästan 3,5 år innan jag insåg att det här går inte. Och när du lägger ner i princip 40 timmar i veckan på träning, 20 timmars restid, så tar du bort det. Ja, vad ska man göra då? Och jag hade en kompis som bodde i Tokyo som sa att kom över och hälsa på. Och enklaste sättet att tjäna pengar, det var att jobba på krogen. Man hade ju provisionslön på den tiden. Så 10,50 i timmen, så hade man 13% i provision och sedermera då 10,5%. Så det var ju väldigt, väldigt bra pengar. Och när jag kom hem efter det där året i Tokyo så insåg jag att ja, men jag ska tillbaka till krogen. Det är där jag hör hemma. Och någonstans i det där så kände jag att det är en relativt outbildad bransch, det var framförallt då, det här, nu snackar vi 86-87. Den ekonomiska sidan då, till exempel då i Göteborg var på Handels. Och det var inte riktigt min grej. Och sen dök då det här med vinet upp, som jag blev otroligt fascinerad över. Så den delen har legat där. Jag höll på med bärs, öppnade Bishop Arms-pubbarna. Var med. Det var liksom fine dining fast på ett annat sätt där när ekonomin blev ganska trist i början på 90-talet. Vi hade lärt folk att gå på krogen, vi hade mindre stålar. Då kom alla de här, du vet, irländska pubbarna, skotska pubbarna, fan hans moster, allt hade gröna skyltar. Och vi gick all in, vi hade all öl som fanns i Sverige, 70 stycken. Vi hade all singelmalt som fanns i Sverige, 12 stycken. Så vi var liksom market leaders. Och därifrån byggde vi upp det här puberiet. Men då kände jag lite att jag saknade fine dining. Det blev lite för platt. Det var för lite. Mm. Och där någonstans öppnade sig vinvärlden för mig. Träffade ett par väldigt karaktärsfulla personer på den tiden som väckte vinintresset för mig.
Tänkte, vilka var det? Vilka var dina...
Man har ju den här lilla första klicken. Det var ju 10 killar som grundade sommelierföreningen 1986. Och flera av de här killarna jobbade ju jag med och såg upp lite till. Det var Wille Schultz som numera är på Enjoy Wines. Och Johan Edström på Philipsson och Söderberg. Vi jobbade ihop på Lejontornet. Så att man sprang ju liksom lite som Nisse åt de här killarna. Och man tyckte de var så jäkla coola. Mm. Vin var ju liksom nördigt på något sätt på den tiden. Jag kom inte från någon familj där man drack vin. Visst, man drack vin, men det var inga hotshot-grejer direkt. Utan det var liksom en bild av den vackra världen på något sätt. De fina restaurangerna, min pappa reste mycket, berättade om topprestauranger runt om i Europa när jag var och käkade på. Så att jag drogs till det här, att det vackra i restaurangerna på något sätt. De fina salongerna.
Men du gick på Grythytt, ja?
Mm, det stämmer. Länge sedan nu, det är nästan kriminellt länge sedan. 95-98 gick jag. Så jag var en av de första kullarna som gick tre fulla år på den tiden.
Var Karl-Jan lärare då? Eller
liksom? Jajamän.
Han var,
det var magister. Läskiga intagningsprov inför Karl-Jan och flera Gunnar Forsell och Uno Hedman, flera av de här klassiska restaurangrävarna då, som man fick göra då praktiska prov inför. Det var en som en teater. Man var helt slut efter den där hela dagen. Det var lärorika år. Fantastiskt lärorika år. Man pluggade ju med många av dem som är väldigt tongivande i restaurang-Sverige idag, vilket är fantastiskt. Det var flera stycken som har gått där uppe, har ju blivit årets kock och såna här saker. Va? Och väldigt duktiga vad det gäller det rent hantverksmässiga, men sen även medialt fantastiskt duktiga personer. Så det var en otroligt rolig och kreativ tid, måste jag säga.
Du har varit på en drös restauranger. Vilket var ditt första riktiga jobb?
Första riktiga sommelierjobb, det var på ett ställe som heter Kolsva herrgård. Det ligger i Bergslagen, 5 mil norr om Västerås, 1 mil ifrån Köping, mitt ute i spenaten, en gammal 1600-1700-tals herrgård. Jag och min hustru flyttade dit samtidigt som jag började plugga i Grythyttan. Så hon var där på veckorna, jag kom hem på helgerna, det är bara 10 mil från Grythyttan, 11 mil. Och det var första gången jag fick jag hade jobbat med vin, men det var första gången jag fick diktera villkoren på vad som skulle köpas. Det var ju traditionella konferenser på veckorna, och sen så var det då ett par som åkte och hade guldweekends. Så försökte man liksom sakta från inga medel egentligen bygga upp en kul lista ut efter de förutsättningar vi hade där. Så det var, och där väcktes verkligen det här med vinvärlden. Så kul man kunde göra det. Vi hade ju världens bästa skafferi. Vi hade ju tokiga damer där i krokarna som var ute och plockade svamp. Vi fick alltid de bästa grejerna, bästa bären. Vi hade en del som födde upp myska ankor. Vi hade fantastiska hönsgårdar. Vi hade uppfödare av biffdjur. Det var alla gubbarna där uppe jagade. Alltså, vi hade ju världens skafferi. De bara kom in och la det på bänkarna i köket. Så att det var mycket den grejen som vi jobbade med. Det var fantastiskt kul tid.
Var det klassiska viner på listan?
Ja, det var ju där man kom ifrån. Liksom. Det här är ju då fortfarande i början på 90-talet. Det mest avantgarde man hade var väl att man köpte in någon jänkarkab. Sådär. Men det var nästan lite så här småhemligt. Fan, du kan inte bara köpa sånt som inte går att sälja. Det måste vara gångbara grejer, sa ägaren. Men sakta. Man måste få liksom leka med lite sånt också.
Mm. Fan, det är kul att ha det här, Björn. Vi har inte ens hällt upp något att dricka.
Oops.
Jag är glad att du kom upp, för i och med att du är en sån stor ambassadör för bubbel, så tänkte jag, fan, jag vill också dricka bubbel.
Härligt. Bra inställning, tycker jag.
När det gäller mousserande vin och champagne, går du tillväga på något annat sätt än när du provar torra viner?
Egentligen inte. Det är ju samma grund. Hela metodiken är ju samma grund. Däremot, oftast när jag har provningar, och jag reser ju mycket med Rickard Julin och Viagra, och då, det som jag vill ge folk som en liten point, det är ju det att varje gång du får ett glas framför dig, så stanna upp, ta den här 35-40 sekunderna och gå in i någon sorts mental bubbla. För att vinet kommer att snacka med dig. Vinet kommer att hälsa på dig. Vinet kommer att säga otroligt mycket. Så ta de här lilla stunden och liksom koncentrera dig. Gå in i den här mentala lilla bubblan och känn, vad är det den här säger? Sen utifrån det så är det mycket, när man ska försöka pinpointa vad det är, det kommer senare. I början är det, få en känsla för, vad är det här? Var kommer det ifrån? Hur beter den sig? Varför är den på det här sättet? Sen kan man då börja fundera på var den kommer ifrån. Druvor, eventuellt tillverkning och så vidare.
Och jag vet inte om du ska få gå in i den här bubblan just nu, men du får väl sitta där och kliva in och ur den medan vi snackar vidare. Hur kommer det sig att det på något sätt blev champagne för din del? Och när blev det så? För det har ju inte alltid varit bara champagne.
Nej, verkligen inte. Nej, jag har ju jobbat med allt som man bör hålla på med, höll jag på att säga, som sommelier på krogen. Började ju ganska tidigt jobba med Melker Andersson. Vi jobbade på den första riktiga restaurangen jag jobbade på, hette L'Escargot. En av de första som fick stjärna i Guide Michelin på 80-talet. Vi jobbade ihop där, låg på Skelegatan på Kungsholmen. Liten restaurang, 24 sittplatser. Vi hade en av Sveriges största vinkällare. Det var över 2 miljoner varulager på den tiden. Det var helt, helt skruvat. Så där började ju liksom det här med väldigt klassiska saker. Det var Bordeaux. Man drack lite vit Bourgogne. Man drack ytterst lite champagne. Man drack lite portvin. Jag tror vi hade 2 amerikanska viner på vinlistan. Vi hade 2 Chateau Musard, 77 och 81. Vi hade 3 viner från Italien. Där såg man lite hur det är, och det är klart att vi var en väldigt frankofil restaurang också, men så såg det ut på topprestaurangerna på den tiden. Och sen så vet vi ju de flesta av oss Melkers väg med F12 och vad det nu var. Så att då fick man jobba med mer utmanade smaker. Det blev ju mer fokus på kanske vita viner, mycket mer nya världen influerade drycker, inte bara vin. Vi var ju en av de första som jobbade med en sake-meny till exempel, till en 7-rätters avsmak, vilket folk tyckte var jättekonstigt. Och då är det inte så länge sedan, vi pratar 99-00. Mm. Så att det är en relativ, men det var för tidigt. Svenskan var inte redo riktigt. Det var lite för tidigt, så att säga, för den stilen.
Det känns som att det är lite för tidigt fortfarande.
Ja, så är det faktiskt.
På vissa håll.
Absolut. Så att det var väl där liksom, och sen då En annan restaurang som skapade också väldigt mycket känsla för det här, det var ju Vassa Äggen. Det var en superkul tid att jobba med Kristoffer och Christian. Det var uppkäftigt, det var glatt, vi hamnade jätte, vi blev ju lite gunstlingar i gamla 101 bord, det som då föregången till White Guide, va? Vi var inte så klassiska, utan de tyckte verkligen om det här lite smått uppkäftiga som vi höll på med, och jag vill också att det ska vara kul. Jag vill inte ha det här strama, trista. Det ska vara glatt, det ska vara häftigt. Vi hade en bar som var väldigt dynamisk. Superduktiga cocktailkillar. Och vi lyckades sälja otroligt mycket champagne. Jag har ju väldigt många gånger på mina restauranger velat ta bort konceptet husets vin.
Ja.
Jag tycker det är bara den delen är så konstig. Jag förstår varför den behövs, men jag tycker att många krögar är slarviga och av lättja på något sätt låter sig använda det. Jag tog bort det till exempel på F12 och Melker tog mig nöt med örat och sa, fan du kan inte göra så där, folk fattar inte. Så då fick jag tillbaka husets vin. Men jag hade 4 viner som var billigare än husets vin. Och det här var ju jätteförvirrande för folk. Utan jag ville ju ha en dialog. Mm. Och det var likadant, jag vill inte ha en huschampagne på glas. Du ska ha minst 3. Även om det är en ganska enkel restaurang. Med olika stilar. Så där började jag känna att wow, standardkampanjen kan gå ifrån Bollinger ena ringhörnan till ultraeleganta Paul Roger exempelvis den andra ringhörnan och allt däremellan. Och under den här resan träffade jag Rickard Julin som gjorde något kul som hette vad kallade han den? The Champagne Tour eller något liknande. Så han gjorde, om det var 15 middagar runt om på restauranger, de absolut bästa restaurangerna i Sverige. Och då var det ofta ett hus som var värd för hela det här. Så man gick igenom liksom en hel meny med deras viner. Men jag ville inte göra det så enkelt, utan jag körde en 8 rätter som 8 olika champagne från 8 olika producenter. Och bara odlarchampagner. Så att jag var ju med i den första generationen som verkligen jobbade hårt med odlarchampagner. Och det var ju lite Rickards claim to fame kan man säga, den starten. Att han upptäckte, om man får använda det uttrycket. Mm. Det kallas till och med i världen för Julin-effekten. Just att i Sverige, tillsammans med Norge och Danmark, vi är de enda länderna i världen där den stora producenten med 4 bokstäver, Moetterson då, som står för 10% av världsproduktionen. Det är de enda marknaden, de är inte störst. Utan det är 3 odla champagner. Och det kallas då för Julin-effekten.
Vilka är det?
Det är då, i Sverige så är det André Chloé. Mm. I Norge är det Diebold Valois. Och i Danmark är det Guichard de Mange. Det är lite spännande faktiskt.
Men det har varit en tydlig odlartrend liksom, de senaste åren här.
Absolut.
Vad beror det på?
Jag tror att det har med att göra att vi har väl aldrig haft så många som är riktigt vinintresserade som nu. Alltså titta på allt vad det gäller mat egentligen. Mm. Hela det här med det biodynamiska tänket, det ekologiska odlandet. Vi vill ha närproducerat, vi tänker på nästa generation, vi vill veta vad vi stoppar i oss. Det händer så mycket tokigheter där ute med höstkött i lasagnen. Nu tycker inte jag att höstkött är något jobbigt, men det ska stå att det då är höstkött. Mm. Man får liksom inte mörka sådana saker. Så att det finns ett stort intresse. Titta på folk nu som det duger inte att bara köpa hantverksmässigt gjord korv. När du ska göra korven själv. Mm. Alltså det tar sig så jäkla mycket kul uttryck det här. Mm. Och vinintresset har nog aldrig varit så stort och spirande som nu. Och då blir det här att man söker sig utanför de stora kända varumärkena. Och då blir det naturligt att hitta det småskaliga. Och jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Det är 2 helt olika uttryck. Och jag är lite trött på det här att ja, men det, bland den nya sommeliergenerationen, då ska det vara liksom småskaligt. Det är den enda vägen. Och ta då, ja, men jag och Andreas Larsson, vi kan gå i ganska tuff polemik ibland om det. Han avskyr en extra brytt Pinot Meunier från en oklassad by när det finns Dom Pérignon. Där har vi ett spår. Och liksom, de där 2 behöver inte liksom, de 2 ytterligheterna måste finnas. Mm. Och jag stänger inte dörren åt något håll, utan det gäller att det ska vara bra.
Men är det en generationssak?
Om man tittar på ja, men Sverige, vi tar 95 till exempel när då avmonopoliseringen började ske och fransmännen höll på med sina provsprängningar i Mororoa och man skulle bojkotta franska produkter och krögarna stod på Stureplan i tv och kastade flaskor i backen. Och på den tiden var ju liksom, vi har ju de 3 stora, va? Spanien, Frankrike, Italien, det är 90% av världsproduktionen. Frankrike hade 32% av kakan och rasade ner till 8% på en vecka och har aldrig återhämtat sig och kommer aldrig att återhämta sig. För att vi är en icke-producerande nation vad det gäller, visst det finns producenter av vin, men vi är fortfarande på hobbynivån vad det gäller det. Men om vi tittar på det också så är vi inte en konservativ marknad jämfört med, låt säga, våra danska grannar. Mm. Danmark är ju en av de mest frankofila marknaderna vad det gäller allt. Och framförallt så avspelades det på vad man dricker. Det var en uppoffring för dansken att inte få dricka en enkel coteron till sin svinestek. Medan för oss spelade det ingen roll, utan vi ville göra någon sorts statement, bort med det där, vi hittar något annat. Och då hamnade vi i det som jag brukar kalla för Rioja-sjukan. Vi hade om jag kommer ihåg rätt, när det var som värst, runt där 96 någonting, då hade vi 135 eller om det var 132 Gran Reserva Rioja. Jag tycker att det är 105 för mycket, ärligt talat. Alltså, och det är lite så, det är det här svenska, va? Att vi är så jäkla ängsliga. Och Stockholm är förmodligen världens mest ängsliga människa. Mm. Vi ska vara öppna och coola, tjena. Alla ser likadana ut. Vi ska äta på samma restauranger, vi ska dricka samma sak. Tar du någon skribent ifrån New York, Paris eller var som helst och planterar den här personen i Sverige, så tycker de det är jättemärkligt, för att vi är stöta i en och samma form.
Mm.
Och är det någon som bryter normen, så kolla en som bohem. Vågar stå upp och, medan fan åkte i Köpenhamn, där är det fullständigt kaos på alla fronter.
Ja.
Det är ganska intressant, och det avspelar väldigt mycket hur vi dricker och just den här tryggheten i gamla kända varumärken.
Efter Rioja det kom väl någon slags Chablis-trend också, som var exakt likadan. Det finns fortfarande på Systembolaget, man kollar hyllorna.
Oh, ja.
X antal Rioja och Chablis, alltså väldigt, väldigt många flaskor jämfört med andra områden.
Och det är ju då ett varumärke i sig, inte kanske då vad producenten heter, men man vet att men Chablis är bra.
Mm.
Där, då är man hemma liksom. Det är Riojan likadant. Mm. Det har satt sig, och vi hade det redan innan jag började med vinet, så hade vi någon sorts bizarr Australien sjukdom där man drack Glenlott och Lindeman Bin 65 och såna här läskiga grejer, och alla gjorde det. Så att det är hela tiden, det är ju Sydafrika har varit där. Vad är nästa grej?
Ja, just Australien, vi får kämpa lite nu, känns det som. För att hitta tillbaka.
Absolut, man har ju en väldigt tydlig idé som heter 2025. En stor idé hur man skulle utveckla liksom hela produktionen och exporten. Och så har du en otrogen marknad som Sverige som sätter käppar i hjulet. Och då kan man tycka att vi är ett land liksom långt där borta i norra Europa som är ointressant. Men vi är en väldigt, väldigt viktig marknad för att just att det kan svänga så snabbt och du får så stora effekter, och speciellt eftersom det då är en monopolmarknad. Mm. Och jag kan ju bara se på mitt hörn då, champagnehörnet där jag är inknuffad. För övrigt är det ett jävligt skönt hörn att sitta intryckt i.
Men känner du inknuffad? Eller?
Nej, verkligen inte. Nej, jag tycker det är toppen. Men alla tror att det är bara det jag pysslar med.
Ja, ja, men det,
givetvis har vi en kärlek för annat också.
Men du är ganska bra på att marknadsföra dig själv och ditt jobb med det du gör.
Oh ja.
Och då är det väl det du lyfter fram. För det är ju dumt att lyfta fram många saker.
Men det är ju så tacksamt. Alltså, jag brukar säga att champagne är världens bästa sociala glidmedel. Det är liksom, bubblet gör jobbet. Och ponera jag kommer till en samling i sonens skola, går i fransk skola, och så får de höra att man är sommelier och inte fransktalande, tycker de är jättekonstigt. Och så att man är expert på champagne, ja, då alla har åsikter om det. Mm. Det är fantastiskt. Det är alltså, jag kan gå på en fest där bland 100 människor jag aldrig har träffat, och garanterat så kommer jag prata med 75 av dem innan kvällen är slut. För alla har en åsikt om champagne, man kommer och snackar. Så att det är som en sån här, världens bästa sociala glidmedel, det är kanon.
Vad tycker din son om att du är champagneexpert?
Han tycker det är ett ganska märkligt yrke, men sen så har han ju insett att han har ju mycket kompisar i skolan vars föräldrar också har annorlunda yrken. Vet, någon, han går i en fransk skola, så att det är mycket franska experter som är här och jobbar exempelvis som forskare inom medicin på KS och sådär. Så, där, så att det är en hel del som jobbar med riktigt tunga jobb. Så att det är inte det här traditionella 9-5-arna de flesta, utan det är, många har ju, han är van vid att folk har udda yrken, och både jag och min hustru kommer från restaurangbranschen. Vi har väl inte jobbat 9-5 någon av oss mer än 45 minuter i våra liv. Så att det är väl naturligt för honom på något sätt. Sen kanske han kommer att tycka, precis som alla barn, att det där är bra märkligt.
Ja.
Varför jobbar du inte som polis eller har ett vanligt kontorsjobb eller vad det nu kan tänkas vara?
Han vill inte bli sommelier ändå?
Inte ännu, men han
är 9 år. Så.
9 år, ja. Han är väldigt nyfiken på smaker, och vi har ju väldigt tidigt tagit med honom på bra restauranger. Vi gör ju alltid det när någon av oss tre i familjen fyller år, så de andra två gör då en överraskning. Och antingen åker man iväg någonstans en härlig weekend och äter riktigt, riktigt bra. Och redan från start har han fått vara med, och det här att han alltid varit nyfiken på att smaka. Och det tog sig sådana uttryck att vi till och med tävlade i Sveriges amatörkock. Hon kom tvåa tillsammans. Han var 5 år. Stod på en liten drickaback och hackade lök.
Så att, du och han?
Ja visst,
ett par.
Det var ju superkul. Så vi var ju lite så här publikfavoriter, där de flesta hade ju då med sig sin pappa eller liksom vuxna barn som lagar med någon av föräldrarna eller något gift par och sådär. Så kom jag och lillkillen dit och koka. Så det var riktigt kul. Riktigt annorlunda upplevelse att få göra tillsammans.
Men du gillar att laga mat?
Oh ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är någon sorts terapeutisk del i... Och sen del spelar golf och säger att man kan inte göra något annat än golfa och vara i nuet. Och matlagning är ungefär samma sak. Och just det här att jag älskar att stå och laga mat tillsammans med folk. Det är ofta när man bjuder hem någon så får de ett glas bubbel i handen och någonting att stoppa i handen. Men sen så ska det lagas tillsammans. Jag tycker det finns någonting härligt att dela maten och göra det tillsammans. Så. Allt ifrån väldigt basic till ganska avancerade grejer. Det tycker jag är vansinnigt kul.
Hur ser det ut där hemma hos dig? Har du massa champagnekylar eller har du vinkällare? Eller?
Jag bor i en lägenhet så att jag har ett par fullproppade skåp. Och till min frus förtret så står det väldigt mycket lådor på hallgolvet och under sängen. Och en och annan låda har sökt sig ner till mina föräldrars hus i Skåne och sådär. Så att... Ja, det är man är en samlare. Män är samlare.
Ja, men jag upplever ändå som att många sommelierer faktiskt inte har så stora källor. Utan de är ganska duktiga på att få i sig vinerna, unga och några kanske har. Men oftast ett par hundra flaskor liksom.
Vår generation är ju... Alltså vinet är ju så förändrat idag mot när jag kanske började då. När klassisk Bordeaux ska vara 20 år. Portvin ska vara 30 år innan du får dricka. Idag är saker liksom drickklara från start. Det är klart att... Det finns någon kul med lite mer komplexitet efter ett tag och så där. Men man är ganska bred också i sin vinsmak oftast. De flesta som är kollegor som är hemma hos är väldigt spretiga i sin smak. Vi älskar allt. Det är få dörrar man stänger liksom att nej, jag dricker inte det. Utan man har lite av mycket och så där. Sen är det klart finns det vissa områden där man kan göra stora djupdykningar givetvis. Så att ja, jag har en ohälsosamt hög andel champagne i min samling, det är korrekt.
Vilken är din största champagneupplevelse?
Oj, jag satt och funderade på den på resan hit faktiskt. Och den är inte helt lätt att svara på. För att det är, jag har fått möjligheten att prova så fantastiska viner och champagner under karriären. Både liksom i professionen och rent privat. Så där, och det är så mycket som är så bra. Mm. Jag hatar den här frågan till exempel. Så här, om du skulle bli satt på en öde ö. Vilken flaska tar du med? Den är ingen snäll. Alltså. Den är jättejobbig att svara på. Jag kan nästan inte göra det. Jag är så där konstigt funtad. Så att jag finner inget nöje i att sitta och dricka vin själv. Det låter kanske lite konstigt. Jag tycker det är jättekonstigt. Utan att dela flaska med någon som vi gör nu. Eller man sitter hemma och äter. Eller i vilken sättning nu än det är. Det sociala att dela en flaska vin är fantastiskt. Du kan sitta och dricka en öl eller en cocktail eller en after dinner sprit, sol och kvistar och sådär och filosofera. Men just vinet är en oerhört social dryck. Det är det jag tycker om. Det är dynamiken i vinet som är så cool. Så att, jag var ju en stor kritiker till Salon exempelvis. Mm. Och det får man inte säga som om man jobbar med champagne. Det är lite som att svära i kyrkan. Va? För jag brukar säga antingen är den... Som jag har dragit den här med Johan Lidby som importerar Salon i Sverige. Vi har haft en del duster genom åren med såna här grejer. Vi tycker mycket bra om varandra. Hoppas jag fortfarande efter det här. Jag hade någon åsikt just om Salon att antingen är det ungt som att dricka rakblad och omogna krusbär. Eller så är det övermoget som ett mjölkigt ostron i juli. Där har du de två ytterligheterna i Salon. Och aldrig får du en flaska som är sådär perfekt. Som bara slår bort benen, du tappar brallen och andan. Den behöver väldigt mycket tid. Den är så blyg och så stenhård. Sen är det en ikon, va? Det är som kristall är också en ikon. Och 40% av kristallen dricks upp inom de första 6 veckorna när den släpps på marknaden. Vilket är synd, för den behöver 35 år på sig. Och då har ju liksom det mesta redan försvunnit. Och då blir det lite så att det drar till sig folk som vill köpa de här ikonerna. Och så vill man dricka det tidigt, för man vet inte det. Man vill visa att det är en show-off-produkt. Så är det ju. Champagne är ju vinets bling-bling. Mm. Utan tvekan, så är det ju. Och man är ju väldigt tydlig med att jobba med det här, att visa den glättiga Hollywoodbilden. Det ska vara F1-loppen i Monaco, man står och sprutar, och det ska vara balla flaskor och häftiga miljöer i Hollywood-sättningar och hela det här. Man lägger ner oerhört mycket tid och pengar på att odla den här myten kring champagnen, vilket gör att tyvärr de stora ikonerna dricks upp för tidigt. Och missförstå mig att jag älskar unga viner. Jag älskar unga champagner. Men det finns också någonting fantastiskt när du får den här komplexiteten och mognaden.
Har du haft någon sån mogen champagneupplevelse?
Ja, och då måste jag dra då spåret varför jag har kommit tillbaka till Salon. Som jag har varit den stora kritiken till. Vi har en kille som heter Johan Tidelius som är en fantastisk champagneambassadör och riktigt nördig. Alltså, han är jätteduktig. Älskar verkligen champagne och håller mycket provningar. Och han älskar Salon och han ville göra en... när han fyllde 50, då ville han servera så många årgångar Salon som han bara mäktade med att få tag på. Men det visade sig vara lite svårt. Så han har ju dammsugat, du vet, varenda... Han är på Wine Searcher, dammsugat varenda importör, varenda butik i hela världen, auktioner. Och fick ihop en ganska ansenlig samling. Och det här är ju en av ikonerna verkligen. Och den största provningen som hade gjorts, då hade man 10 årgångar, inte mer. Så svårt var det att få tag på det här. Och någonstans närde han då den här drömmen som då han hann fylla 50. Han fick inte tag på allt han ville ha. Men det här uppdagades då av Didier Dupont som är vd på Salon. Att han hade den här killen som var väldigt förtjust i det här. Och då satte Johan Tidelius upp en provning för 2 år sedan i matsalen på Operakällaren. Vi var 12 personer. 18 årgångar Salon. Det är den största som någonsin gjort. Och Didier Dupont själv flög till Stockholm. Tog med sig 2 stycken 60-talsårgångar. 61 och 64. Och jag hade aldrig givit ett vin 100 poäng innan den här provningen. Och jag satt väldigt nära 100 när vi kom ner från 76 och ner genom åren. Och när jag kom till 61, det var så bra som nästan började grina. Det var någon sorts nästan... out of this world upplevelse på något vis, att det kunde vara så. Det var fabulöst.
Hur moget var det liksom?
Det är det som är så häftigt när champagnen är så där liksom, det här babyfettet har lagt sig, syran mildras, du får den här underbara Sauvignon-karaktären, alltså det här som du har i Bourgogne, det här undervegetationsdraget med multna löven, komplexitet, det är från svamp, det kommer från tryffelaromer, samtidigt som du har en syra som är frisk som en jäkla fjällbäck. Det finns en stålklar, fantastisk fokus i vinet, trots att det då nästan är äldre. Ja, det är äldre än vad jag själv är. Alltså, vinet är 7 år äldre än vad jag är och ändå beter sig som en tonåring. Det är oerhört fascinerande. Jag tycker det är fantastiskt. Du har både det här utvecklade och det ungdomliga. Och en doft som påminner om nytvättade lakan som hänger i solen och bara luktar sol.
Det låter helt underbart. Du, vilket år är du född? Du...
68.
Hur var det, champagne?
Oj, ta vilken vintage guide som helst så finns nästan inte 68 med. Den är katastrofal. slutet 60, början på 70-talet var ju liksom digerdöden i moderna vinhistorien tyvärr. Ja. Och jag närde ju en dröm tidigt, för jag pratade om Grythyttan tidigare. Jag tog examen en vecka efter jag fyllde 30. Och då hade jag den här drömmen om att fira 30, dricka viner från sin årgång och sådär. Och det fick jag lägga ner tidigt. Jag har väl i princip bara druckit Ducam 68 som är okej. Rioja 68 har faktiskt druckit en del som är kul. Men nu är de så gamla och trötta så att det är inte så himla skoj. Utan de största upplevelserna har varit Armagnac 68 och lite sådana där grejer. Så vinmässigt katastrof. Jag har aldrig druckit champagne 68. Aldrig stött på det. Jag har frågat hos väldigt många i deras källare med det. Knappt några en som har kvar det som referenser. Så uselt var det.
Men du, 100 poäng, det är din första 100 poängare. Du jobbar ju nu med Rickard Ulin som också sätter poäng. Och ett tag i livets goda nu, då skriver man ju ut både Rickards poäng och din poäng liksom bredvid varandra. Mm. Hur synkade är ni så där poängmässigt? Ligger du alltid några över eller några under? Liksom, eller?
Ja, Rickard har ju en skala då som baserar sig på... Man kan ju tycka att det är samma sak som Parker-skalan 100, men de ter sig väldigt olika. Tar du till exempel mycket standardchampanjer så kommer Rickard, han har aldrig givit en standardchampanj över 90 poäng. Medan har du någon som är jätteentusiastisk som Parker och min kollega Pelle Bill som är en verkligen vinälskare, kan utan tvekan ge 92-93 poäng till en Bollinger Special QB för exempel. Mm. Så att han har ju en väldigt... han bygger sin skala underifrån där många producenter blir besvikna om de får 75 80 poäng. Vilket fortfarande är ett habilt och bra hantverk för vad det är.
Mm. Och ett betyg som faktiskt, som man läser det finstilta, är ett vin av hög kvalitet.
Absolut. Sen det jag tycker om med Rickards sätt att sätta, jag återkommer, långt svar på din fråga, men jag kommer återkomma till svaret lite längre fram. Men det som är, jag tycker är intressant när man jobbar med poängsättningar, för jag tycker egentligen inte riktigt om det någonstans. Det finns folk som har 90-poängkällare. De dricker ingenting som under 90 poäng. Man har inte tid att pyssla med det. Jag tycker det är jättekonstigt. Och just det här att 90, eller poängen är ju så viktig. När är den satt? Dricker vi en Mouton 82 1990, så är den på ett sätt. Dricker vi den idag, så är den på ett annat sätt. Men det står fortfarande att det är 100 poäng av Parker. Mm. Utan färskhetsdatumet på din notering är jätteviktig, och det är en sak som vi jobbar otroligt mycket med vår databas i Champion Club. Det står ett datum när det här är gjort, och sen så har vi två poäng där den första poängen är idag, och poängen inom parentesen är potentiell poäng. Och det säger sig självt om en ung årgång, ta nu 08-orna som kommer i champagne, som är riktiga monsterårgångar. De flesta har en väldigt stor skillnad mellan första poängen och andra poängen, för att vi ser en enorm potential vad som komma skall. Medan en standard champagne ska ju i princip vara klar och färdig. Där har du poäng som är ganska lika med. Vi jobbar, vi provar ju, alltså somliga champagner provar vi ju väldigt, väldigt ofta. Ibland nästan så där kriminellt ofta. Till exempel när de stora husen släpper sin Cuvée Prestige, så provar vi i olika sättningar det här väldigt ofta. Det kan vara, låt säga, när Dom Pérignon släpper en ny årgång. Rickard är ner och provar någon sorts pre-release. Sen har du någon sorts internationell lansering där nere. Sen har du en lansering på varje marknad. Innan den ens har kommit in i butik så har vi provat den förmodligen 4-5 gånger redan där väldigt tidigt. Och det är klart att vi också gör felbedömningar ibland. Visar det sig down the line liksom att det har hänt någonting, men somliga viner har vi provat väldigt mycket. Personligen så, om vi skulle ta bland de största kända standardkuverna, vilket för övrigt är ett konstigt ord som jag inte riktigt tycker om, men det är det man använder, multivintage eller non-vintage champagne. Ja. Så till exempel Döds, Paul Rocher, Bollinger. Många av de här har jag provat kanske 50-60 gånger på ett år. I olika sättningar, framförallt då med våran champagnebar där jag byter huschampagne väldigt ofta. Då öppnar jag förmodligen 12 flaskor av en och samma champagne under en kväll och provar av allting. 100% provas av. Ja, då får man ju en bild verkligen vad det är frågan om. Och så följer man den här ganska nära under kort tid. Och så finns det många anledningar att komma tillbaka till dem. Så att det är en, för mig är det väldigt viktigt med den här champagnedagen till exempel, som är i april-maj varje år. Och många tycker det är kul att gå och prova de stora QV-prestigerna och liksom vingårdsbetecknade grejer. Och visst, det är fantastiskt kul. Men det viktigaste i min profession, det är att kolla av statusen på hur beter sig någon vintage champagnerna. Vilka är konstanta? Vilka har ett bra track record? Vilka levererar? Vilka är underachievers? Vilka är överreklamerade? Vilka är alltid dåliga? Det är väldigt, väldigt
nyttigt. Avstämning
liksom. Ja, det är verkligen huvudet mot rälsen och liksom lyssna in.
Tänkte, kan vi inte reda ut lite de här begreppen som du slänger med? Jag också ibland, utan att förklara vad det kanske är. Men,
vi börjar då, grunden, alltså bread and butter förra filmen.
En liten champagne.
Liten champagneskola.
Ja, men just med, för det är sånt som man ser på etiketten, men man oftast kanske inte tänker på det. Vintage, årgång och inte årgång, det tror de flesta har koll på. Ja.
Och vi säger så att champagne är ju en produkt som präglas mycket av blandning. Blandning av olika årgångar, olika druvor från olika ursprung inom regionen. Och det är bread and butter. Låt säga 75-80% av totalproduktion för varje firma. Om det är ett hus, kooperativ eller odlare. Sen har vi då 2-3 årgångar per decennium där det händer någonting. Materialet blir annorlunda. Det är mycket värme. Pinot Noiren helt plötsligt får en helt annorlunda mognad. En lång svalväxtperiod, vilket gör att Chardonnay får en otroligt markant och häftig syra. Då vill man kanske inte blanda in det här i anonymitet i sin standardchampagne, utan då väljer man att göra en vintage. Sen är det så där att man har ju alltid några specialviner. Rosén har ju blivit en trenddryck, inte bara i champagne utan överallt. Och man kan säga att idag så står rosén av totalproduktion för 9,7%. Och för bara 5-6 år sedan var det 3-4%. Okay. Och det är verkligen en bild av att nu gör alla rosé. Ta Bollinger. Bollinger gjorde bara en vintage, eller bara en vintage rosé. Men ändå, de gör en non-vintage rosé för första gången för 5-6 år sedan. Och det visar att då är det ingen trend längre. Utan det här är verkligen något som är här för att stanna. Och så har du då det bästa du bara kan mäkta med. Det är Cuvée Prestige. Det är toppgrejerna. Där Dom Pérignon är kanske en av de mest kända. Och Kristall och vad du vill. Och det är ofta 3,5 5% upp till 5% beroende på firma av totalproduktion. Mm. Och det kan vara olika uttryck. Det kan vara en vingårdsbetecknad historia, det kan vara en selektering, oftast med årgång, en häftig flaska, häftigt förpackad. Kristall då som gjordes från början, det var verkligen då baccarat-kristall från början. Klart glas och såna grejer. Så att det tar sig lite olika uttryck beroende på vad filosofin hos de olika firmorna har. Sen har du en annan pockkategori som har dykt upp, det är ju extra brytt. Den ligger också i tidens anda, det här med att vi har ju en dosage, den här som då, lilla sötthetskorrigeringen som man gör när man strax innan buteljeringen. Där tenderar det till att gå till torrare och torrare stilar idag, och det ligger mycket i linje med det här moderna sättet att äta. Vi har asiatiska lätta influenser. Det vi dricker är också mer krispigt i stilen. Så det är också en popkategori verkligen. Mm.
Special Club som jag nämnde, vad är det?
Special Club, där har vi det. Det är ett kul koncept. En odlarförening, grundades 73 om jag kommer ihåg rätt, av ett gäng odlare. Och odlarnas styrka, samtidigt som är deras största nackdel, det är just storleken, att de är så små. En del gör 30-40 tusen flaskor. Jag brukar jämföra med det som den lilla odlaren producerar per år, det är vad Moëtte Chandon häller ut på fabriksgolvet när de gör rent sina tankar. Nu överdriver jag lite, men någonstans ta 33 miljoner liter mot 40 000, så vi får nästan fast med 40 000 flarror här i din studio. Och då var det några som tänkte att det är fler som sitter i samma situation, kan vi göra någonting av det här? Så då bildar man här odlarföreningen, och så tänker man att vi använder samma typ av butelj. Det ska alltid vara ifrån 100% egna druvor. Det ska vara ett, man får skicka in då det bästa man gör i Van Clare, alltså innan kolsyrejäsningen har tagit plats. Så skickar man in sitt vin, och så sitter alla producenterna och provar och godkänner eller inte. Och sen så ska den då ligga minimum 3 år, eftersom det då alltid är årgång också. Och så testas en gång till, godkänt eller inte, och så kommersialiseras den på marknaden. Och just där igenkänna, för den har ju en liten klubbformad flaska, den ska du känna igen. Etiketten ser likadan ut, det är då namn, ursprung, vad det är för druvor, det är det som kommer skilja dem åt. Så det är Cuvée Prestige från odlarna.
Idag är du verksam i champagnebaren, Rickard Julin Champagne Bar, Champagne Club. Heter den Champagne Club eller Champagne Bar?
Två olika saker. Champagne Club är ju den här databasen där vi är världens största oberoende bedömare av champagne. Vi har 8790.
Hur många är det som jobbar med det? Är det du och Rickard?
Vi är 4 personer, där jag och Rickard är de som jobbar med bedömningsbiten och skriver om vin. Och så har vi 2 tekniska killar som sköter hela strukturen kring databashantering och sådana saker. Och det är affärsmässiga.
Och det kan man...
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Man kan vara medlem där och få tillgång till...
Exakt. Det finns många som har specialintressen. Det är ju ofantligt många champagnenördar där ute som bara pysslar med champagne och läser allt vi skriver. Och vad andra skriver finns ju givetvis andra auktoriteter i världen. Men vi är störst. Störst, bäst och vackrast, höll jag på att säga. Men vi är störst i den lilla världen. Och så har vi då det här sidoavknoppningen som är då The Champagne Bar by Rickard Julin. Där vi möter likasinnade med en bar. Vi öppnar upp mycket kul grejer. 20-25 champagne per glas.
Är det lite ambulerande bar eller ni har varit på lite olika ställen? Eller nu har ni...
Vi har flyttat runt lite grann på olika platser, olika konstellationer. Det är ju så att vi ska ju aldrig äga en krog. Vi kan omöjligt ha ett ställe som kan vara öppet 7 dagar i veckan. Till och med Stockholm är för litet för det. Jag tror inte ens det skulle funka i... Ja, möjligtvis i New York och Paris och London. Utan vi måste liera oss då med en restaurang. Där vi gör det så att vi poppar upp 2 dagar i veckan och gör en kul... historia just kring champagne. Så att sen september ligger vi inne i modgallerian på Café Egoist som är en fransk bistro stilen och det passar oss bra. Vi köpte en
Erik Videgård som var här förut.
Yes, Erik är en av mina tidiga mentorer i restaurangbranschen. Jättekul att våra vägar har korsats igen, så han är mycket pappan till att vi har hamnat på Egoist.
Men hur mycket service jobbar du då? Liksom? Hur mycket av...
I princip alla pass där vi har öppet. Ja. För det är ju väldigt personifierat kring mig och Rickard. Ja. Och Rickard är ju en person som reser väldigt mycket. Han är väldigt engagerad i olika typer av projekt runt om i världen. Och när inte han kan vara på plats så måste jag vara där, så att säga. Så att i princip varje dag vi har öppet, vilket bara är 2 dagar i veckan. Mm. Jag får inte jobba mer än så. Alltså. Ja.
Men hur ser en arbetsdag ut i Björn Stjärne Antonssons liv 2014? Går du upp 5 eller?
Nej. Jag tar mig lyxen att sova till 7:30. Man går upp 7:30, en bra frukost med familjen, följer sonen till bussen, antar till skolan. Man kollar av korrespondens, framförallt veckan. Måndagen är ju en viktig dag, då åker jag ner till baren. Jag inventerar efter varje helg. Kollar av status, vad har vi? Det är ju så att vi, i den perfekta världen så skulle jag ha flera miljoner att kunna trycka ner i en enorm vinkällare. Det vore ju optimala. Men vi är inte riktigt där än med ekonomin, utan vi köper lite av många. Det är det. Jag blir aldrig stor kund hos någon, utan eftersom vi har så många som kommer ofta till baren så är det viktigt här med nyhetsvärdet. Min filosofi är att byta huschampagne var 14:e dag. Allt ifrån de stora kända husen till att hitta små handplockade odlare, kooperativ. Ta tempen. Liksom, vilka är på banan just nu? Vilka är kul, annorlunda? Och sen highlightar vi alltid någon vintage-grej från samma producent, någon QV Prestige. Och så rullar vi runt. Och jag köper oftast inte mer än 6-12 flaskor om någonting. Och är det ett superköp, ja, då kanske det är slut på en kväll. Är det ett, om man får säga, en mindre bra köp så hänger det med ett par veckor. Att hela, du ska, när du kommer till baren ska du alltid, varje vecka, hitta 5-6 nya grejer på listan. Varje gång. För vi har som sagt många som kommer ofta, och då vill man ju ha det här nyhetsvärdet. Vi ska hitta grejer som de kanske har läst om, kanske, som de kanske inte får tag på. Det är en del av dynamiken för oss då. Så att jag inventerar av det här, gör alla mina inköp inför veckan, skriver nyhetsbrev.
Sitter du hemma då, eller har du kontor?
Det sköna är att man kan ju både sitta hemma och ha med sig laptopen och sitta ner i baren och jobba därifrån. Så att oftast är det då ner, man gör den här veckoplaneringen helt enkelt. Sen går jag ner, inventerar, gör veckans inköp, se till att allting kommer på utsatta dagar, se till att det kyls, skriver nyhetsbrev. Vi korresponderar ju med ungefär 2 500 champagneintresserade människor som är medlemmar i Sverige, där vi skriver om vad hände förra veckan, vad hände den här veckan, Vad gör Rickard? Är han hemma? Är han ute och reser? Han skriver en ny bok. Är det någon ny champagne som lanserar en ny årgång till exempel? Mm. Är det en champagneaktion i Stockholm? Allt som har med champagne att göra korresponderas på något sätt genom det här nyhetsbrevet. Då. Och sen så är det uppdatering av hemsida, blogg.
Instagram. Du är ganska aktiv på sociala medier.
Ja, jag jobbar ju med, vi brukar garva lite och säga att Rickard, han är så oteknisk, han får en stöt när han byter papper i faxen. Och det ligger en del i det. Nej, Rickard är konstnären som inte ska hålla på med alla de här andra grejerna, utan det har han lämnat över till oss som kan det här. Så att det, jag finner ett stort nöje i hela det här spelet med sociala medier. Jag hörde på din podcast med Daniel Crespi här när han tyckte också att det är ett kul media, för att tidigare innan det här så var det ju att någon kanske gjorde en recension i tidningen och kunde bli sågad eller hyllad eller vad det nu är. Du hade ingen möjlighet att svara tillbaka. Så det är det som är det roliga med sociala medier, att det är ett stort spel, och om du skriver någonting om något specifikt märke, om du sågar eller hyllar det, så kommer som ett brev på posten att någon kommer att reagera någonstans. Mm. Och det är inte någon som sitter två hus ifrån, utan det kan vara var som helst i världen hela tiden. Mm. Och jag tycker om hela den här dynamiken i sociala medier. Inte bara att posta sköna bilder och det flashar, utan man ska ha någonting att säga också kring det här. Och det finner jag stort nöje, för att det är en liten värld på ytan, men det är en väldigt stor global värld det här med champagne. Och folk som, vet jag har träffat människor som bara har champagne i sina källare. Mm. Det trodde inte jag var möjligt. Nu jobbar jag så mycket med det, men jag tycker fortfarande det är konstigt. Ja.
Du dricker dåligt, tycker jag.
Oho, där fick jag. Tack så bra.
Ja. Känner du dig bekväm i situationen att liksom vara liksom Rickards wingman?
Absolut. Jag får ju, alltså senast igår kväll så träffade några vänner som är verksamma i helt andra branscher, som sa att behöver du Rickard?
Ja.
Och det är en sån ganska adekvat fråga när de tycker att ja, men du är så jävla duktig, du kan ju flyga själv. Och då är frågan, vill jag flyga själv? Vi är ju en konstellation där vi, tror jag, behöver varandra. Rickard kom ju från en helt annan bakgrund från början. Han har ju aldrig satt sin fot, jobbades på en restaurang, vilket är då min bakgrund och min trygghet.
Vi snackar mycket champagne, men jag vet att du älskar alla typer av dryck, höll jag på att säga. Men vad tycker du är häftigt just nu, dryck?
Om vi bortser från champagnen så är det ju, man är ju periodare. Det är så här, det går ju liksom verkligen omgångar. Ett område eller en stil som jag aldrig, och det låter lite så här som leklyschigt, men det är Riesling. Kommer jag aldrig kunna släppa, för att det är en sån, vi brukar garva ibland och säga så här, fan att inte folk fattar hur bra Riesling är. Det är billigt, du kan få grejer med exceptionell mognad som inte kostar någonting i princip. Men å andra sidan, får fler reda på det här så kommer det bli dyrare. Så att det är någon sorts motsatsförhållande i det där. Men jag är oerhört förtjust i Riesling, framförallt då. Torr Rheingau är underbart. Dekadent sötma i Mosel är ljuvligt. Mm. Tänk att få fingrarna på en sån här 20 år gammal Riesling från Clare Valley i Australien eller liknande. Det är fantastiska matviner, underbara. Och framförallt det här efter måltiden till riktigt bra premiumost, ta fram den typen av vin. Underbart.
Har du några favoritproducenter i Riesling?
Självfallet har man det. Jag är väldigt svag för Dr. Låsen till exempel. Jag är väldigt svag för Breuer. Toppgrejerna från Breuer är ju helt galna. Väldigt, väldigt förtjust i Bryndelmeiers grejer från Österrike. Va? Mm. Det finns så många härliga. Mm. Kloster Eberbach gör ju sanslösa vingårdsbetecknade grejer med ålder som är
vackra. Du skriver en extremt lång artikel om mogna viner från Kloster Eberbach.
Ja. Jag fick möjligheten att vara med om en sån här, jag får nästan ståpäls bara tänka på den. Det var en sån här once in a lifetime opportunity som jag kommer aldrig att få vara med om igen. Där man är, det är ju tillsammans med Bouchard i Bourgogne, de som har de största vinoteken, alltså största samlingarna, historiska arkiven i vinvärlden. Vi provade 202 viner som sträckte sig ner till 1889 under 4 dagar. Var jag och Bengt-Göran Kronstam från Sverige var de enda svenskarna som fick vara med. Och de allra flesta som var inbjudna fick prova en dag. Jag fick prova alla 4 dagarna. Och det var helt sjukt. Och på något sätt, vi pratade lite om det här att servera viner från sin egen årgång. Det är någon sorts märklig känsla. Men när du börjar gå ner i tid, alltså du hamnar på 60-talsårgångar innan du är född. Och Du provar 47, året när mamma föddes i krigsslut. Pappa född 41. Dricker någonting som är från kriget. Alltså då börjar tidsperspektivet bli jäkligt häftigt i det här.
Det är lite svindlande, det är svårt att ha en referens.
Ja, det är jättesvårt att sortera det här, va? Och sen är du nere på 1800-talet, det är innan min farfar föddes, va? Så att för att på något sätt få tillbaks fokus, så satt jag också då när jag skrev notering och när jag skrev en poängbedömning, så vill jag ställa det i relation till vad hände i världen då. Mm. Tog kända händelser liksom 76an givetvis, så pratar man om första året som Björn Borg vann Wimbledon tennisen till exempel, och ja, vi har berört liksom krigsslutet 45 år och såna här saker.
Är du historieintresserad?
Ja, mycket. Fantastiskt. Jag är otroligt historieintresserad, tycker jag. Jag älskar de här programmen som går på tv när det är släktforskargrejer, det här, att för att förstå vem man är så måste man veta lite var man kommer ifrån. Och det tror jag är kopplat väldigt mycket till vinets värld också, då, för att du träffar så mycket människor som har verkat i samma region under generationer. Men tänk, jag träffade Jean-Louis Chave. De har sprungit sedan 1492 upp och ner för den här jävla klippan på Hermitageberget. Snacka om att man har know-how hur den klippan funkar. Jag är otroligt ödmjuk inför sådana perspektiv på något sätt. Mm.
Tycker du om musik också?
Oh ja, stor konsument av musik. Jag älskar musik.
Vad lyssnar du på hemma?
Jag är inne på ett spår nu. Jag kommer ifrån en period där jag växte upp där under 80-talet, när det var, jag skämdes över den svenska musiken. Jag tyckte det var så lökigt. Jag tyckte det var riktigt dåligt. Det var mycket Wilmer X och det var Eldkvarn. Och det var liksom inte riktigt my cup of tea. Va? På sin höjd så var det väl Ratatoll och Stans Lakejer. Det var min grej så där. Men jag är väldigt, väldigt förtjust i det som händer med svensk musik idag. Jag tycker det är så häftigt. Det är så jäkla dynamiskt i alla genrer. Mm. Jag är stor konsument av svensk hiphop till exempel, som jag tycker är skithäftig just nu. Kommer så mycket uppkäftiga människor som har någonting att säga som jag tycker är skitkul.
Lyssnar sonen på det också?
Sonen är väldigt frankofil i sin musiksmak. Han går på en fransk skola, så att han präglar sig mycket av sina kompisar. Så det är
Daft Punk eller?
Ja, det är Stromae, det är Mustache nu som var kom väl nästan sist vid Melodifestivalen. Det är grinkillarnas grej, va? Så det är mycket sånt.
Just det, ja. Bra grejer. Jag tänkte att vi ska köra lite vinprofilstester där, snabba frågor.
Oj.
Bara, jag säger till exempel Mås eller Rainga, och så säger du vilket du gillar bäst. Mm. Ingen betänketid.
Nej, de ska från höften.
Från höften, eller från hjärtat kan vi säga.
Det är mycket bättre.
Ja. Borsole eller Dolcetto?
Oj, den var jobbig. Dolcetto måste jag säga.
Mosel eller Rainga?
Rainga.
Ungt eller moget?
Ungt.
Galloni eller Parker?
Jobbig. Parker.
Napa eller Santa Barbara?
Santa Barbara.
Sött eller starkt?
Starkt.
Husets vin eller stor stark? Du har redan sagt
stor stark.
Mot husets vin.
Ja, jag är ölkille i grunden.
Tasting notes eller tasting memories?
Tasting memories.
Decanter, Wine Spectator eller Tong Magazine?
Tong vet jag inte ens vad det är.
Då får du välja. Då väljer vi bort den.
Jag tycker ju om det engelska, så jag måste säga Decanter någonstans.
Ja. Nya Zeeland eller Australien?
Nya Zeeland.
Ungern eller Österrike?
Österrike.
Cava eller Prosecco?
Oh, jag visste att den skulle komma. Det där var elakt. Cava.
Rioja eller Ribera del Duero?
Ribera del Duero.
Torr eller halvtorr risling?
Halvtorr.
Champagnefrukost eller vinlunch?
Vinlunch.
Lunch eller längre än frukost? Finns det några, vad är de största, liksom, de största misstagen folk gör när de dricker champagne?
Nummer ett, taskiga glas. Jättevanligt. Och allt ifrån det här när människor som är födda före 50-talet vill ha de här fåniga svängarna som ser ut som, ja, replikan av Marie Antoinettes bröst.
Ja, just det.
Det ska vara liksom lite Hollywood över. Det är fullkomligt idiotiskt. Och att använda tjocka, fula standardglas. Jag har även svårt för det när vi pratar om bryggerier. Du dricker en stor stark och så får du in ett glas som är tjockare än en syltburk. Mm. Det är så oestetiskt för att den här tunna skurna kanten mot läppen på något sätt signalerar för både din hjärna, ditt intellekt och ditt hjärta att här ska du få smaka något jäkligt gott.
Mm.
Så att investera i ett par schyssta glas, det är inte snobberi. Det är frågan om, jag brukar likna det vid att fan, du får låna en Maserati. Du får 100 liter soppa och har den hur länge som helst, men du kör bara omkring på ettan. Du har allting där.
Mm.
Men när flaskan är uppdrucken så har du fortfarande kört omkring på ettan. Du har inte utnyttjat allt som finns där. Så att innan man börjar jacka upp nivån på vinflaskan så bör man investera i ett par riktigt schyssta glas. Mm. Och framförallt inte hälla mer än en tredjedel. Många tycker att vi är snobbiga som står och snurrar på glaset. Men det är för att få uppleva alla nyanserna i vinet oavsett...
Vad ska man ha för glas då?
Flöjten är ju traditionellt sett den som är mest gångbar just för att behålla den här delikata moussen och aromen. Men som nu sitter vi och dricker i ett glas som snarare är då som ett rislingglas i stilen, vilket är alldeles utmärkt. Häll lite och ofta och var med under den här resan, smakmässiga resan som varje vin gör. Och den gör ju även champagnen. Jag är till och med sån så att... Pratar vi om de här odlarchampagnerna gjorde biodynamisk skola med portion med nya fat. De ska till och med dekanteras. Har ett vin sett ek på bild så ska den, eller varit i närheten av den, då behöver den hjälp att öppna rombilden. Och då ska det dekanteras. Och många tycker det där är idiotiskt, va? Du förlorar ju bubblorna.
Mm.
Men om jag förlorar 7% i bubblor om jag gör det försiktigt och jag vinner 100% i smakrikedom och arom. Det slaget är vunnet. Den är såklart hur man ska hantera det.
Men jag tänkte om vi gör en liten bedömning av det här vinet då. Jag tänkte nu är det ju, som du sa så försvinner ju bubblorna ganska fort i den här Riesling-kupan. Jag ville ha lite volym i glaset. Jag trodde att det skulle behöva, det skulle nog funka i en flöjt också.
Mm. Det som är skönt här är ju då att öppningen på glaset är lite större, vilket gör att du får ett flöde i hela munnen av vinet. Vilket är skönt. Det här är ett vin, den har utvecklats väldigt vackert under den här tiden vi har suttit och snackat. Tycker den bara har mått bra av det.
Mm.
Just det, champagne måste alltid starta väldigt sval.
Mm.
Många som kommer till en champagnebar och flaskorna står på is kan tycka att oj vad den är knuten och alldeles för kall och det händer ingenting. Men du kan inte börja med en champagne som är för varm. För att redan där förlorar du för mycket av bubblorna. Du förlorar liksom essensen. Vinet är ju mousserande. Den effekten är så viktig.
Mm.
Oavsett om det är en billig prosecco eller om det är en cuvée prestige för flera tusen kronor. Så att den här resan som vinet gör från sval och den här mousserande effekten, den är jätteviktig.
Mm.
Därför tycker jag, trots att det här är ju ett av de bästa glasen att arbeta med. Du har hällt upp kanske en fjärdedel i glaset, vilket är schysst. Och så toppar man upp den hela tiden. För då får du liksom en ytterligare skjuts av både bubblor som skapar en krämighet. En väldigt snygg struktur den här. Tycker den jättehärlig näsa. Den har en viss mognad. Den är liksom inte purung, den har en viss mognad. Den har en rondör, en generositet i sig som jag tycker är riktigt snygg och tilltalande. Riktigt härlig.
Hur tänker du sen liksom, om du nu går in i din lilla bubbla där i 40-50 sekunder? Då är du liksom... Börjar du tänka område först?
Först så tänker jag, är det hus eller odlare?
Mm.
Finns det de typiska storhusstilarna?
Vilka är de?
Du har ju vissa producenter har en väldigt uttalad karaktär. För mig Dompa, och de kan vara väldigt personliga. Så Dompa för mig till exempel har alltid en ton av After Eight Mint. Den kan låta apart i champagne, men den finns där mer eller mindre uttalad oavsett ålder. Så att ibland har du sådana väldigt tydliga signaler. Hasselnötskrämen i kristallen till exempel. Kryg har en egen parfym, om man får använda det uttrycket, som är de rostade fina faten, komplexitet som är väldigt egensinnig. Och vi har flera odlare som också har, Celos till exempel, som har en caprifol-ton som enda gången jag har fått det blint var hos Jérôme Prévost. Och då var det helt naturligt, för han har jobbat hos Celos, han är ju präglad på samma sätt. Så att det är sådana nyanser jag letar efter. Sen börjar jag titta på...
Då skalar du bort dem om du inte hittar dem.
Ja, och sen är det en monocipage, så är det en blonde blanc, är det en blonde noir, var är vi någonstans i det uttrycket? Är det en cuvée, alltså en blandning? Är det en pinot-dominans? Sen börjar jag gå efter, finns det någon årgångsprägling till exempel?
Mm.
Och så att det är, man väljer bort, man sorterar och väljer bort för att hitta någon sorts väg fram till vad det kan tänkas vara.
Jag tror att många lyssnare jättegärna skulle få lite tips om bra, vad du tycker är bra att odla champagne. Du är väl inte knuten till några speciella varumärken som du
Absolut måste? Absolut inte. Vi jobbar ju verkligen oberoende och letar efter allt det goda där ute. Och det är väldigt spännande. Återigen vill jag poängtera just det här att jag stänger inte dörren och säger att hus är bättre än odlar och vice versa eller kooperativ. Mm. Utan det är olika uttryck och alla har sin plats där så att säga. Och det finns väldigt mycket bra. Det jag tycker är kul idag är ju att du har ett antal fantastiska odlare som är väldigt tydliga från sina ursprung. Ta Blanc de Blanc från Luminil. Alltså mer elegant än så kan det nästan inte bli. Så ett tips där, det är Pierre Peters. En av de verkliga supereleganterna. Börja redan på deras cuvée de reserve. Men inte på vanlig flaska. Utan på Magnum. För Magnumen är en straight vintage. Varför står det då inte det på etiketten? Jo, för att den har legat kortare tid på gästfällningen, alltså mindre än 36 månader. Mm. Oftast än 22-24 månader. Så han har ett antal fat tankar som utvecklas annorlunda, som man inte vill buteljera i vanlig buteljering utan i Magnum. Du får en Magnum för strax under, vad är det, 500 spänn för en Magnum premium bubbel från en Grand Cru. Det är best buy har varit i 10 år. Alltså det är ett enormt, om man tycker om den stringensen. Sen kan man dra andra ytterligheten, just det här med pinåsvulstighet. Alltså man vill ha kropp och kanske inte en aperitif utan en fantastisk matchampanj. Och inte då ostron, naturella skaldjur, utan vilt fågel, anklevern, tonfisk, tartaren, steak haché, hela det där tänket. Då hamnar ju Bossy hos Paul Barat. En av de riktigt liksom old school, nu är gubben är plus 90, så nu är det dottern som rattar skutan. Ett otroligt häftigt ursprung. Alltså, det är nästan så burgundisk som man nu kan bli i champagne. Vilket jag tycker är jätteläckert. Så titta gärna på hans... Han är ju en av medlemmarna, eller de är medlemmar i Special Club. Mm. Och just nu så har de en 02 Special Club som är out of this world. Också så här 550 spänn för det bästa ifrån en Grand Cru igen. Det är jättemycket champagne för pengarna. Tycker det är jättekul. Sen har du ju, vi pratade lite om det tidigare här med standardchampagne som alltid levererar. Och det finns ju de här som man, det låter lite tråkigt, men de är som schweiziska klockor eller de är som en tysk bil som alltid levererar på en väldigt, väldigt hög nivå. Och i den lätta skolan, där vill jag alltid ha ett uttryck som dödsbrutt klassik till exempel. Jag tycker det är jättesnyggt. Mm. Fantastiskt. Vill du gå upp liksom i krämighet, lite mer kropp, Charles Heidsieck till exempel. Deras Brut Reserve är ett vin som i blindprovningar alltid, folk blir alltid så här förvånade. Oj, Henriot är likadan va? Mm. Och det måste vara en bra flaska. Nej, de är alltid så här bra. Men vi glömmer bort dem. Även vi som jobbar med det tenderar att glömma bort dem. Och om vi nu ska ta in den udda druvan, Katten bland Hermelina, Pinot Meunier, som också är lite, så här, lite nördig druva. För 10 år sedan fanns det knappt någon som gjorde ren Pinot Meunier. Man gjorde, men det såldes knappt. Mm. Idag är det så här, går du på Noma-liknande restauranger så är det de här, det feltryckta frimärket i champagnevärlden. Det är ju verkligen Pinot Meunier. Och det är få som... Jag brukar likna Pinot Meunier vid Mourvèdre. Den här fantastiska druvan som vi har i Rhône och framförallt stor andel nere i Bondol. Mm. Det är lite för mycket av det goda på något sätt.
Det är därför kör en ensam.
Ja, den lirar inte så. Va? Det är en druva som alla snackar skit om. Det är ändå 40% av odlararealen för att det är en snabbmognande druva. Men i rätt händer på rätt plats så blir det fantastiskt. Och där har du ju Aigli Orier, eller Agliori som vi kallar honom, i Ambonnet. Han gör en Levin de Vrigny som är... Alltså att man får in så mycket kraft i en champagne är nästan löjligt. Och det är ett sånt där offensivt. Servera min gode vän Andreas Larsson där så får jag nästan en örfil. För han tycker det där är fan inte champagne. Det där är bara, det är ett freak. Det är ett monster. Men det står champagne på etiketten och det är fortfarande en Grand Cru. Ja. Och det är ett väldigt annorlunda uttryck.
Mm. Och tatueringen på armen då? Rekommenderar du...
Oj, vilken av dem?
Hur många olika champagne har du intatuerat det?
Ja, vi har ju siluetten av en champagneflaska, givetvis. Sen har vi ju In vino veritas in aqua sanitas, världens första vinkvot. Alltså i vinet sanningen, i vattnet renheten. Och den kommer ifrån en bok som Plinius den äldre skrev på 600-talet som heter Historia Naturalis. Som är, han var ju sin tids Linné, så han skrev inte bara om vinodling utan all odling. Och den 14:e boken, 17:e kapitlet, har jag besudlat min kropp med.
Men det här fina blommemönstret...
Belle Epoque. Belle Epoque är ju där. Jag är född i Belgien som jag sa, där Art Nouveau fullkomligen flödade tidigt, och jag har alltid varit väldigt förtjust i den tidsepoken rent arkitektoniskt, tycker det är otroligt vackert. Och tar du de här, återigen, champagne image, väldigt mycket image, och tar de här gamla fina affischerna där man gick tillbaka till de gamla idealen, det är så här kvinnor i toga och klädsel, och de är väldigt sirliga, väldigt vackra, väldigt stilistiska. Jag har alltid varit otroligt förtjust i det, och Belle Époque är ju verkligen arketypen för allt det här, både presentationen med de här vackra anemonerna och framförallt då stilen av vinet, som jag tycker är, det är så snyggt, det är så vackert.
En gång har du berättat för mig att du klev in, var i London på någon champagnebar, och visade upp den där tatueringen att du fick dricka gratis.
Ja, det är lite småroligt. Jag tänkte mig inte för. Jag har en kompis som jobbar en hel del i London, och han sa, häng på några dagar, jag har lite frinätter och lite bra mileage på SAS. Häng med så gör vi ett par kul dagar i London. Och jag är väldigt förtjust i Heston Blumenthal. Och han har ju då öppnat Dinner by Heston på Mandarin Oriental. Vi fick bo där. Och vi skulle sammanstråla. Kompisen fastnade lite på jobbet. Så att jag, stor pojke, kan ta hand om mig själv i London. Så jag hamnade inne på Harvey Nichols, det fina varuhuset som ligger mitt emot krogen. Och uppe på femte våningen där de har sin gastronomiavdelning, där har de en Belle Époque bar. Så då tänkte jag, men där får jag ju kila in. Och den är liksom, hela innanmätet ser ut som presentförpackningen i så här limegrönt och futuristiska vita stolar. Och jag tycker det finns något snyggt i det här att kunna dricka Cuvée Prestige på glas. Och det var varmt och jag slänger av mig kavajen, och jag har aldrig kortarmade skjortor på mig, men vid det här tillfället hade jag det och tänkte mig inte för. Och så killen i baren direkt ser tatueringen och blir bara, vet, han kan nästan inte prata, ungefär som man blir starstruck, för han kände igen mig, för han var tydligen väldigt champagneintresserad och har gått på provningar som Rickard har haft, och jag fick dricka Belle Époque gratis.
Tror du Kent är sponsrad av Belle Époque?
Satt jag alltså. Jag blev så här förvånad över namnet. Sen så, som Kent-älskare, det är många som har kritiserat dem lite för nya plattan och tycker att det är lite för gnälligt och sådär. Mm. Någonstans, jag gjorde ju referensen till svensk hiphop också. Det är en jäkligt viktig musikstil idag, där det är liksom mycket samhällskritik. Och det här är väl kanske den första politiska plattan som har gjorts i popgenren. På väldigt länge. Och så använder man då Belle Époque, ja, jag är ju såld direkt. Och jag klev in på linje 10, cocktailbaren vid Hornstull. Och alla coola cocktailsnubbar idag jobbar ju med en variant på Whiskey Sour. Och vad heter deras signum Whiskey Sour? Belle Époque. Så jag börjar se någon sorts jävla konspiration här kring Belle Époque. Jag vet inte fan vad som har hänt.
Du, innan du ska liksom avlägga din dom här, så du nämnde att du hade kortärmade skjorta på dig under kavajen, och det har du inte särskilt ofta. Du är ofta ganska välklädd. Det känns som att du är modeintresserad när man ser det.
Jo, men det ligger nog i linje med allt mitt intresse, tror jag.
Estetiskt?
Ja, liksom. Att det ska vara estetiskt tilltalande. Sen om min stil lirar, men jag är bekväm i den. Just det här med, jag tycker om design, mode, musik, olika kulturyttringar på olika sätt. Så att, nej, det är viktigt. Det kommer nog från åren på krogen också, att du ska alltid, gästen förtjänar att jag har gjort mitt yttersta för att se proper och skön ut. Sen ibland så är man lite pajas och, alltså, jag brukar ta motpolen, det här TGI Fridays. Det sitter någon löjlig jävel i illa matchande kläder och en löjlig mössa på huvudet och ska sitta ner och vara din polare. Då har man tappat respekten för den som kommer och faktiskt ska köpa en upplevelse. Så att för mig är det viktigt att alltid vara presentabel.
Jag passar på att gå på toaletten, så kan du redogöra för lyssnarna vad vi dricker.
Absolut. Jag har ju varit inne på det, att jag tycker det är ett skönt vin som inte är helt ungt, utan det finns en fin begynnande mognad i den. Det finns, jag sa initialt också att jag funderar på, är det storhus, är det odlare? Jag vill få den här stilen till att det nog faktiskt är ett hus, för att det finns en krämighet, det finns en rikedom, det finns en stor frukt. Jag stod och pendlade här Är det Chardonnay-dominans? Är det Pinot-dominans? Ja, det är inte den här stora svulstiga Pinot-frukten, utan det är en snygg, väldigt snygg Chardonnay-polerad stil. Det unga, aggressiva syran har lagt sig. Jag tror att det här kommer ifrån en relativt varmt präglad årgång. En riktigt bra varmt präglad årgång med riktigt fin struktur. Så att jag kan tänka mig att vi rör oss 02. Ska man liksom gå så långt ner? Det låter ju som det var igår, men det är ändå 12 år. Det är en fantastisk, fantastisk champagneårgång. Brexad 08 som är runt hörnet. Men sen finns det någonting som säger mig 05. Det finns också något som säger 06. Det är inte lika stort och svulstigt, men det är fortfarande det är varmt präglat, det är snyggt. Så jag hamnar nog på 05 till slut, årgångsmässigt på det här. Det är liksom det är gula frukter, det finns en blommighet som är där. Det är inte Belle Epoque-aktiga. Den här puderdosa, det låter väldigt märkligt med så här babytalk och puderdosa är en ton som jag alltid finner den. Det har jag inte här. Det är storhus, det är en cuvée med Chardonnay-dominans, årgång 05. Och då är frågan, var hamnar vi då?
Exakt, var hamnar vi då?
För det fanns något sån här Comte Champagne-skönt i den.
Mm.
Initialt. Men sen, jag ser ju bara siluetten på flaskan som står här lite vackert inbakad i folie. På.
Ja, den är en klassisk...
Klassisk butell. Ja. Så att redan där så har den liksom inte avslöjat så mycket. Men,
nej, Comten har ju sin bulliga. Och den är i grön, det ser ju toppen här bakom folien. Så ingen kristall.
Exakt.
Ja, men det är några grejer som man kan faktiskt urskilja genom att bara kolla på en liten...
Så här är det originalbutelj 1A, ja. Vilket är 15 700 olika champagner. Men jag står vid storhus och jag står vid Chardonnay-dominans och jag står vid 05. Ja. Där vill jag profilmässigt vara. Jag tycker den är skitgod, den är jätteläcker nu. Den har väldigt mycket tid för sig, men varför vänta? Det här är så jäkla gott rätt upp just nu.
Det är ju helt rätt årgång. Det är 05. Mm. Det körde ni dominerat.
Snyggt.
Dock inte storhus.
Ah!
Men...
Då måste vi på något sätt försöka då utröna... Då är det en Blanc de Blanc. 05. Och då bör vi ju hålla oss i någon av de kända Grand Cruyerna.
Jag väntar lite.
Och jag har inte känslan av mandarintonen som är så typisk för Pierre Peters Le Chatillon exempelvis. Den har jag inte riktigt där. Ja, nu hamnade jag nog faktiskt på en Fleur de Passion. Krämheten från Cremant, Fleur de Passion 05.
Mm. Fan, jag hade den låg bredvid den här 06. Oj. Tror jag. Men det är inte den. Den här är Agrafar.
Nej, Mineral.
Extra Brut 05.
Åh, vad roligt.
Ska vi se, degorgerad.
Han brukar vara duktig att skriva, va?
Ja, mars 2012 är den buteljerad. 2006.
Wow, vilken snygg flaska. Vad roligt, jättekul.
Ja, jag är också lite så här ny bekantskap för drakten. Jag har väl provat en gång, men jag har liksom konsumerat typ 4-5 flaskor det senaste året. Och tycker väl att så här 05 är gott att dricka nu.
Ja, det är snyggt. Det är så här krämigt och snyggt. Mm. Och i det här fallet, alltså det är en extra brytt, men det stör inte. Alltså, jag borde ha nämnt att dosagen, alltså den är ju väldigt krämig och snygg. Ja, och så
det är ändå 15 gram.
Liksom, så. Den är jättesnygg. Och det här är ju verkligen en kille som är, alltså han är ju känd, men fortfarande up and coming. Alltså om vi så här, om 20 år sitter här igen, så kommer vi bara, kommer ihåg när vi drack de första grapparna. Mm. Jävlar. När han dök upp för första gången. Det är snyggt.
Vad kan du berätta mer om Agrafar?
Agrafar är en fantastiskt kul kille. Kommer från Avis. Avis är också en Grand Cru för Chardonnay. Mest känd för Jacques Celos. Ja. Anselm Celos kommer ju därifrån. Om man pratar om Luminil har ju Nogat, Mandel. Jag nämnde Fleur de Passionen därifrån från Debolt Valois som kommer från Cremant. Krämigare, gul frukt. Avis är väldigt stringent. Och det är så att de alla stora QV-prestigerna, de älskar att plocka frukt ifrån Avis. För att den har sån jäkla skjuts i syran. Den är så kul, den här heter ju mineral. Den är så mineraldriven. Den är nästan en karikatyr på Chardonnay. För att den är så specifik. Som också kan bli a little bit too much. Utan då använder man just i en bra blandning.
Är det vanligt att man börjar liksom lägga till namn på Alltså namn på kampanjen som inte är orter utan...
Ja, faktiskt. Först var det ju det här att det kom vingårdsbetecknade viner som inte är så himla vanligt. Ja. Men nu börjar man använda lite, och just odlarna kommer med lite kul namn. Ibland kan det vara ett flicknamn eller ett pojknamn. Och oftast att man har gjort ett vin som någon sorts hommage till pappa eller farfar eller en dotter. Du har ju Cuvée Alexandra till exempel, som Laurent Perrier. Det är en rosé som gjordes när dottern gifte sig. Ja. Skulle inte kommersialiseras. Den var så bra så folk blev galna. De var tvungna att sälja den. Så att det är lite sådana grejer. Men sen när man plockar det här mineral, tycker jag, man gör ett vin som heter Venus till exempel. Och, en annan kille som heter Le Potre, Le Clapard, jobbar ju på samma sätt då med egen namn. Så att det är ju samma tänk som... Alltså de har ju bättre och smartare marknadsavdelningar, de här killarna idag. Alltså underförstått att de själva har lite andra idéer. Man bryter konventionerna. Vilket jag tycker är jättehäftigt. För att det finns så många kul uttryck i champagnevärlden som behövs. Att utmana de stora tycker jag är häftigt.
Du berättade när du kommer att du ska ut och käka middag med din fru. Vad dricker ni för champagne då?
Oj, ja, den är...
Eller blir det champagne?
Jo, men alltså, hustrun är ju bortskämd givetvis. Hon, innan vi träffades så jobbade hon också med vin. Hon bodde i Bordeaux i 8-9 år. Så att hon har en väldigt... Bordeaux är en sweet tooth för henne. Ja. Det är ju inte kul att köpa Bordeauxviner på krogen. Det kan ju bli lite jobbigt. Så att, då får jag kontra med lite skön champagne. Och det roliga idag är att de allra flesta restauranger, oavsett kvalitetsnivå kan man väl säga, inser ju att man inte... Det behöver jobba med samma pålägg på champagne som konventionella viner. Det är klart att det existerar också. Men de allra flesta vill ju sälja mer champagne. För att det är en trevlig entré. Faktiskt. Och just de här olika personliga uttrycken. Och tar vi idag de här unga, kul uttrycken som Nook, Lilla Ego. Alltså det poppar ju upp så jäkla mycket kul restauranger. Man har väldigt små, man har inga stora vinkällare. Man har ganska små, men väldigt personligt utvalda vinlistor. Och det här till exempel är en champagne som kunde dyka upp på ett sånt ställe. Jag skulle jättegärna dra ett glas eller en flaska och sånt här.
Min följdfråga var lite, vad ska man tänka på lite som gäst när man...
Titta direkt, man har ju ofta de här, man vill ju ha de stora vinkylarna stå på bardisken, grejerna ska ligga på is. Kolla om det sitter en återförslutningskork på. Många blir ju rynka lite på näsan även om de kommer till mig när de får någonting från en öppnad flaska. Utan prova vinet precis som alla andra, prova champagne precis som alla andra viner. Om bubblorna är lite mjukare i karaktären, avfärda inte bara champagne rätt upp och ner. Som att, nej men den har tappat alla bubblorna. För jag lovar, även om du visuellt kanske inte ser så himla mycket bubblor, så kommer du känna dem i munnen. Tycker du fortfarande att det är för lågt, ja men då ska man ju reklamera och säga, nej men det här tycker jag inte okej, du får öppna en ny flaska. Och det är inte så att folk är där för att lura dig på något sätt. Att, nej men nu ska jag krama ut de här sista 1,5 sura glasen på dig. För att de öppnade sen igår. För ibland ser du så här att i öppen flaska, halvöppen flaska, jag gör ofta det här själv hemma. Öppnar en flaska, vi står och lagar mat, vi dricker 2 glas, även en måndag eller en tisdag eller whatever it is. Jag brukar använda det här måndag sushi som ett bra grej. Måndagen, man har haft en bra helg, måndag är alltid en jobbig dag, man vill inte stå kanske och laga mat, man tar lite takeaway sushi. Man öppnar en flaska champagne för att liksom få lite guldkant på tillvaron, det är långt i helgen. Vi dricker varsitt glas, återförslutningskork in i vinkylen. Vi tar fram den kanske på tisdagskvällen, alternativt på onsdag. Men då har den här lilla luftfickan mellan korken och vinet. Har alla aromerna fått utvecklas. Vi har tappat lite grann i mossen. Men oj vad aromerna har byggt upp. Så att, kolla av den ordentligt. Så att den ska man vara med på. Så.
Vad blir det för champagne idag då, när ni ska ut?
Oj! Då fick man något sånt här skönt. Det känns som att lite naturella skaldjur skulle kunna vara lite piffigt. Eller jävligt fin löjrom sådär. Och en riktigt snygg bland och bland. Faktiskt. Varför inte en Comte 05? Skulle vara jävligt.
Fortsätt på 05-temat tycker jag.
Ja, men jag tycker att det är en strålande skön årgång. Jag tycker det är jättegott.
Det känns som att det är väldigt mycket drickbara och bra årgångar från 2000-talet framåt i champagne.
Ja, det stämmer. 00 var ju en ganska burdus årgång. Snabbmognande, gott. 01, ganska trist. Nästan inga hus gjorde någonting. 02, när 02-orna kom, så satt både jag och Rickard. Jag värderar 02 högre än Rickard. Rickard sätter en 4 av 5. Jag sätter 5. Jag tycker det är en sån En årgång är allt. Jag brukar säga att den blinda hönan lyckades. Traditionellt sett dåliga producenter och kooperativ och slarviga hus lyckades fantastiskt. Det var en stor årgång i volym också. Så att det fanns fortfarande väldigt mycket vin. Går fortfarande att köpa. Jävligt
förutom kompeten.
Förutom den. Det visslade ju och stack iväg fort.
Tyvärr. Ja, men gjorde inte så mycket.
Nej. Sen har vi 03 som var kanske den varmaste årgången i mannaminne. Det är en icke-champagneårgång. Mm. Och då helt plötsligt dyker upp odlare i Chardonnay-byar som helt plötsligt gör en rosé. För att man för första gången på 30 år fick mognad i sin stackars pinot. Klumpiga, rustika, lågsyra, jävligt banala, trista viner. Sen har du 04 för mig. Det är en lite mjukare, elegantare årgång. Ett väldigt vackert Chardonnay-år. Mm. Jag finner jättestort nöje att dricka snygga, polerade 04. Det är jävligt härligt. 05, lite krämigare, lite mer kropp, lite yppigare, lite sexigare i stilen.
Var lite sådär. Varmare.
Lite varmare, fick lite bättre struktur. Mm. 06, de stora 06-erna är riktiga, de tar plats. Det är nästan too much att dricka nu, utan de behöver få några par tre år på sig att polera bort det här lite tuffa. 07, återigen ganska trist årgång. Några få som har släppt det. Vi börjar se lite odlare som gör det. Sen, som jag sa, 02 är jag jätteimpad av. Jag trodde att om jag skulle skriva mina champagne-memoarer så skulle jag nämna 02 tillsammans med 76 som är legendarisk, 64, 53 och liksom några sådana här riktiga monster. Så kommer 08 som är ännu större. Det är helt bizarr, så det är mitt stalltips. Odlare 08. Det är det ni kan få tag på nu. Det kommer att ta rätt lång tid innan husen släpper sina 08. Och framförallt, jag lovar, alla stora hus kommer att göra Cuvée Prestige 08. Och de flesta kommer att bli legendariska. Den tidigaste som kommer att släppas är förmodligen Kristall. Mm. För de släpper alltid väldigt tidigt. Det är en legendarisk årgång. Ja, det är lite som skraplotten, du vet, så plötsligt händer det. Där är vi på nollotterna.
Ja. Men du, vad härligt att ha dig här. Du ska få, hoppas du får en trevlig middag och så dricker vi upp det här.
Det gör vi.
Härligt.
Ja, det ni inte vet om champagne vid det här laget är troligtvis inte värt att veta. Tack för att ni lyssnade. Nästa gång kommer ni få höra Ruben Sanz Ramiro, chef sommelier på PM och Vänner i Växjö. Missa inte det. Vi hörs då. Ciao.